Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om hur företag kan få gratis tips från etiska hackare. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Karl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men den här veckan är Peter ute och orienterar, eller ja, i alla fall han ska vara ute och orientera, men när jag kollar på hans YouTube-kanal ser det ut som att han sitter i ett tält och avslöjar biltillbehörsrelaterade dropshipping-bedrägerier. Jag lägger en länk till det inslaget i show notes om ni vill titta på det efter att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen. Veckans avsnitt är inspelat den 24 juli och sänds till er den 25 juli 2025. Och ja, i veckans huvudämne då ska jag bjuda in en branschkollega som har varit med i podden förr faktiskt. Det är Linus Kvarnhammar som kommer att berätta om vad han som etisk hackare behöver för att kunna hjälpa kostnadsfritt svenska organisationer att få bukt med säkerhetsbrister. Plus en hel del annat intressant också för er som inte ansvarar för cybersäkerheten på något företag. Så det kommer vi till i veckans huvudämne. Men först har vi ett litet nyhetssvep. Och det vi ska börja med det är den omfattande bluffkampanj som pågår på Facebook just nu och utnyttjar uppdraggranskning. Det här är givetvis ett ämne vi har pratat om många gånger för, men den här kampanjen har jag kartlagt noga för att jag tyckte att den verkade väldigt omfattande och den visade sig verkligen också vara det. Så det blev faktiskt en nyhet på SVT i söndags. Det här handlar om falska annonser som sprids från nästan uteslutande verifierade Facebook-sidor och utnyttjar bland annat uppdraggranskningsvarumärke och de kända profilerna från uppdraggranskning. Karin Mattisson, Ali Feigan och Janne Josefsson, även om Janne Josefsson inte längre jobbar på uppdraggranskning. Och jag satt med det här under den gångna veckan och förra lördagen då kunde jag konstatera att jag hade hittat 333 Facebook-annonser som utnyttjade uppdraggranskning som tillsammans hade fått över 900 000 exponeringar. De spreds av lite drygt 20 Facebook-sidor och nu i veckan när jag har fortsatt att kartlägga det här så har jag kommit upp i över 35 Facebook-sidor som sprider de här annonserna. Värst av allt är att två av de Facebook-sidor som vi har hittat såna här bluffannonser från är Facebook-sidor som vi också ertappade med att sprida just bluffannonser när vi i vintras gjorde kartläggningen kring det som blev uppdraggransknings dubbelavsnitt, Bedragarnas imperium. Om ni inte har kollat på det dubbelavsnittet rekommenderar jag er varmt att göra det. Men två av de Facebook-sidorna som vi i samband med det upptäckte sprider alltså fortfarande bluffannonser och nu utnyttjar de uppdraggranskning för att sprida de här bluffbudskapen. Bluffbudskapen ser ungefär likadana ut. Det ser ut som annonser som kommer från verifierade Facebook-sidor som länkar ofta till svt.se, alltså att det står svt.se i själva annonsen, men annonsen leder givetvis inte dit egentligen. Hur Facebook inte har kunnat ta itu med det här problemet efter så många år är mig en gåta. Men sen ser man också att det är uppdraggranskningslogotyp, ibland SVT Plays logotyp och sen någon av profilerna, till exempel Janne Josefsson. Och så står det saker i stil med: de tvingade oss att ta bort detta avsnitt. Jag vill att alla svenskar ska få veta sanningen. Klickar någon på de här annonserna hamnar de på en klonad version av SVTs webbplats eller någon annan stor svensk medias webbplats, en klonad version av svensk medias webbplats. där det sprids ett investeringsbedrägeri. Det påstås att Uppdrag granskning hade mörkat något inslag som hade kunnat göra massor av svenskar rika och att Uppdrag granskningsprofilerna nu tar bladet från munnen och berättar om de här möjligheterna. Allt det där är självfallet bluff och jag tror att ni som lyssnar på den här podden inser det. Men det finns ett större problem i det här sammanhanget och det är faktumet att inte alla klickar på de där annonserna. Och om de inte klickar på annonserna utan bara ser annonserna i sitt flöde och scrollar förbi en annons där de snabbt ser att Uppdrag granskning har mörkat någonting och att det är någonting som nu avslöjas i en artikel som ligger på aftonbladet.se eller svt.se, ja, då underminerar ju det förtroendet för granskande journalister och svenska medier. Så det här är i min mening ett väldigt allvarligt bedrägeriförsök. Inte bara för att de här bedragarna lurar folk på pengar utan också för att de underminerar förtroendet för våra svenska medier. Sen har vi en icke-nyhet. Vi har ju det ibland här i podden. En nyhet som inte är en nyhet för att det är någonting som är helt felaktigt. Och nu ska vi prata om någonting som många teknik- och säkerhetsrelaterade sajter spred under veckan. En nyhet som antydde att inloggning med nycklar kunde nätfiskas. En rubrik kunde till exempel översättas till ny nätfisketeknik kringgår Fido-nycklar. Och Fido-nycklar är alltså lösennycklar eller passkeys eller för den sakens skull fysiska YubiKeys och liknande säkerhetsnycklar som vi kopplar till vår dator. Inloggning med nycklar helt enkelt. Det som vi vill gå över till eftersom det är en nätfiskeresistent inloggningsmetod eftersom den inte går att nätfiska. Om du loggar in med en nyckel istället för ett lösenord och någon tvåfaktorsautentiseringsmetod så kan du inte bli nätfiskad. Du kan inte falla offer för en nätfiskattack. För att en angripare ska kunna kapa ett konto som skyddas med en nyckel måste angriparen antingen infektera datorn eller lura dig att logga in med något annat än din nyckel. Logga in med vanlig tvåfaktorsautentisering av något slag. För de flesta tvåfaktorsautentiseringsmetoderna, SMS-metoden, Authenticator-app-metoden, push-notismetoden, alla de går att nätfiska. Men nyckelmetoden går inte att nätfiska. Något företaget Expel antydde att gick, för de skrev så här i veckan fritt översatt till svenska när de beskriver en attack som de påstår att har inträffat på det här viset. Attacken inleddes med ett nätfiskemail som skickades till flera anställda på företaget. Mailet försökte lura mottagarna att logga in på en falsk inloggningssida som låg på okta.loginrequest.com. Paus i citatet. Här pratar vi alltså om en domän som inte är den riktiga. Bedragarna har satt upp en domän som påminner om den riktiga, men det är inte den riktiga. Sen fortsätter artikeln så här. Det var här som attacken avvek från en traditionell nätfiskesida. Efter att användaren angett sitt användarnamn och lösenord på nätfiskesidan visades en QR-kod. Vad som skedde i bakgrunden var att nätfiskesidan automatiskt skickade vidare de stulna inloggningsuppgifterna till organisationens legitima inloggningsportal tillsammans med en begäran om att använda Fido-nycklarnas funktion för inloggning mellan enheter. Inloggningsportalen visade därefter en QR-kod. Och så pausar vi lite i uppläsningen av artikeln här igen. För ja, det där är en korrekt beskrivning av hur det går till om jag vill logga in med en nyckel på en annan enhet än min egen. Om jag vill logga in på min egen dator eller på min egen mobiltelefon, då använder jag ju bara min lösenordshanterare för att logga in med lösenordshanteraren och den nyckel som lösenordshanteraren automatiskt föreslår för webbplatsen som jag vill logga in på. Men om jag vill logga in på till exempel någon annans dator, även om jag givetvis bör vara försiktig med det, då kan jag ju inte installera min, eller jag bör absolut inte installera min lösenordshanterare och logga in där. Utan då tar jag istället och väljer att logga in med en annan enhet. Då får jag upp en QR-kod som jag skannar med min mobiltelefon och med lösenordshanterarappen på min mobiltelefon. Och så loggar jag in på datorn genom min mobiltelefon. Så jag loggar in med min mobiltelefon på den webbplats som visas på datorns skärm. Men sen fortsätter det så här, för Expel förklarar vad som sen hände i den här attacken och vad angriparna lyckades åstadkomma. De skriver: i fallet med attacken har angriparna angett korrekt användarnamn och lösenord och begärt inloggning mellan enheter. Inloggningsportalen visar då en QR-kod som nätfiskesidan omedelbart fångar upp och skickar vidare till användaren på den falska sidan. Användaren skannar koden med sin autentiseringsapp, inloggningsportalen och autentiseringsappen kommunicerar och angriparna släpps in. Denna process, som kan verka komplicerad, kringgår effektivt det skydd som en FIDO-nyckel normalt ger och ger angriparna tillgång till det komprometterade användarkontot inklusive åtkomst till applikationer, känsliga dokument och verktyg som sådan behörighet ger. Slut på fritt översatt citat. Och Expel, de beskriver det här alltså då som att det är en process som kan verka komplicerad. Jag skulle snarare vilja använda ett annat uttryck. Jag skulle vilja kalla det helt fel. Det de beskriver är påhittat. Det kan inte hända. Det är tekniskt omöjligt. Det här är uppdiktat. Det som de beskriver, den här attacken som de påstår har hänt, har inte hänt på det sättet som de beskriver. Och det är för att de har fundamentalt missförstått vad egentligen som händer när någon loggar in med en nyckel. För det första, nyckelinloggningen är kopplad till domänen du loggar in på. Om det är en bokstav som skiljer i domänen som tillhör den riktiga webbplatsen och den klonade nätfiskewebbplatsen, så funkar inte nyckelinloggningen. Så redan där är allting fel. Men sen har de ju också missat att när jag använder min mobiltelefon för att logga in på någon annans dator, då är det inte så att jag bara skannar QR-koden och det gör att jag loggas in. Nej. Den där QR-koden gör så att datorn upprättar en Bluetooth-anslutning till min mobiltelefon, som alltså måste vara fysiskt närvarande in till datorn för att inloggningen ska lyckas. Det går inte att göra på distans. Angriparna kan inte skicka en bild på QR-koden och få någon att skanna den och därigenom lyckas logga in, för att det sker en Bluetooth-anslutning och Bluetooth har en räckvidd på typ 10 meter i det här fallet. Så för att det här ska fungera måste datorn som du loggar in på och mobiltelefonen som du loggar in med vara in till varandra, vilket gör att det Expel beskriver helt enkelt inte kan ske. Tyvärr var det flera stora nyhetssajter inom teknik- och säkerhetsbranschen som plockade upp det här. Och nu har de börjat korrigera det. Till exempel Hacker News har lagt till en sak längst ner i sin artikel där det står att, citat fritt översatt till svenska: artikeln uppdaterades efter publicering för att förtydliga att attacktekniken inte kringgår FIDO-skydd utan istället nedgraderar autentiseringen till en metod som är sårbar för nätfiske. Slut på fritt översatt citat. Alltså det som har hänt är i själva verket att det här kontot har haft stöd för flera olika inloggningsmetoder, inklusive sådana metoder som inte är relaterade till nycklar, alltså gamla autentiseringsmetoder som är sårbara för nätfiskattacker, och angriparna har loggat in genom någon av dem. Och jag tycker att Royce Williams på Mastodon beskrev det väldigt bra med sin kommentar som var citat på engelska: so this is the classic door bypass by using the window case. Alltså, det här är ett exempel på hur någon kan bryta sig in genom en dörr genom att inte på något sätt bryta upp dörren, utan genom att slå sönder ett fönster och sen gå in och låsa upp dörren inifrån. Den här attacken har ingenting med nycklar att göra. Nycklar är fortfarande en nätfiskeresistent inloggningsmetod, så om det är någonting vi ska göra så är det att byta till inloggning med nycklar på så många webbplatser som möjligt. Jag lägger en länk i show notes till en lista med olika webbplatser där det redan går att logga in med nycklar. Och komma ihåg att på sikt så måste vi, för att få fullständigt skydd, inaktivera de osäkra inloggningsmetoderna. För så länge de osäkra inloggningsmetoderna fortfarande finns kvar så skulle vi kunna luras att logga in med någon av dem istället för med en säker nyckelinloggning. Och med det sagt ska vi hoppa över till veckans huvudämne, men det spelade vi in i mitten av förra veckan och efter det så kom jag på att det var en sak jag borde ha lagt med på slutet också, nämligen tips om ZSEs blixtmeddelanden. Jag har tipsat om det många gånger tidigare, men utöver tipsen som vi ger i veckans huvudämne, tänk på att gärna prenumerera på ZSEs blixtmeddelanden om det är så att du ansvarar för cybersäkerheten i din organisation. För då får du en notis, till exempel lik den som ZSE nu skickade ut i slutet av förra veckan eller början av den här veckan med anledning av sårbarheter som har upptäckts i SharePoint. Och vill du veta mer om det så får du läsa deras artikel som de skickade ut, för nu ska vi hoppa in i veckans huvudämne. Och då, mina damer och herrar, har det för första gången i Bli säker-poddens historia blivit dags att bjuda tillbaka en tidigare gäst till podden. Välkommen Linus Kvarnhammar.
Tack så mycket, jättekul att få vara här.
Och om ni som lyssnar på den här podden inte har hört det tidigare avsnittet så är det inte så konstigt, för nu är vi framme vid avsnitt 310 och du var med i avsnitt 142. Det är många veckor sedan. Så jag tror att du måste börja med att på nytt berätta, vem är du och vad pysslar du med om dagarna?
Ja, Linus Kvarnhammar heter jag. Jag är pentestare eller säkerhetsgranskare. Har eget företag, så kör frilans. Och det är i princip det enda jag gör. Det har gjort sedan 2011, så 14 år.
Och vad gör en pentestare?
En pentestare gör säkerhetsgranskningar, tekniska eller offensiva sådana, så att man försöker hacka objektet som man testar, typiskt en applikation eller ett helt nätverk. Och när man hackar det så dokumenterar man alla säkerhetsbrister man hittar och presenterar dem för kunden så att de kan förbättra sin säkerhet eller fixa buggar och liknande.
Mm. Någonting som då troligtvis inte McDonalds rekryteringsverktygstjänstleverantör, det var världens längsta ord där, hade tänkt på att göra, vilket vi återkommer till alldeles strax. Men jag vet att sen finns det också många som tänker, känner jag inte igen den där personen? Jag har sett honom någonstans tidigare, och det är ju för att du är en av de fyra i SVT Hackad, denna succé-serie. Det var några år sedan nu.
Ja, det var det. 2021.
Mm. Men vad hände sen? Vad hände efter att ni hade sänt de här, var det 6 fantastiska avsnitten?
Ja, det hände väl inte så mycket mer på tv-fronten. Ja, jag var med i Uppdrag granskning för 1,5 år sedan.
Ja.
Men många som frågade efter en ny säsong i Hackad, av Hackad. Men det blev det inte, tyvärr.
Varför inte det?
Det är en bra fråga.
Alltså bästa sen Rederiet får jag väl säga.
Ja, det tyckte vi också, men vi är lite partiska vi som var med.
Ja. Men i alla fall, det var ett tag som den här serien inte ens fanns med på SVT Play. Någonting som jag vet att irriterade väldigt många. Men Ann-Marie Eklund Lövinder, hon drog igång en liten övertalningskampanj om att den skulle komma tillbaka. Så om ni missade Hackad förra gången den gick, eller om ni inte laddade ner avsnittet medan ni hade möjlighet, så finns serien nu fortfarande på SVT Play. Den kom tillbaka i februari 2025 och den ligger uppe till den 21 augusti. Och jag vet inte varför de plockar bort den igen.
Nej, jag vet inte heller.
Låt den ligga, den är bra.
Och ju fler som tittar på den, desto mer hits kommer de få på i sin statistik och kanske behålla den online.
Så ja. Skulle det till och med kunna finnas en möjlighet att det blir en säsong 2?
Nej, det tror jag inte faktiskt. Men vem vet, det är inte jag som bestämmer.
I förra veckan, då pratade vi om problemet med McDonalds rekryteringsplattform och att den hade läckt miljontals med ansökningar till en säkerhetsgranskare som upptäckte en allvarlig sårbarhet där i. Jag sa att vi skulle återkomma till det, och det är av samma skäl som vi står här idag, nämligen att prata om problematiken för säkerhetsgranskare att nå ut till företagen som påverkas direkt eller indirekt av de säkerhetsbrister som säkerhetsgranskarna upptäcker. Ian Carroll, som upptäckte bristen i rekryteringsplattformen hos McDonald's, skrev så här i sitt blogginlägg, fritt översatt till svenska. Vi började omedelbart att rapportera problemet så snart vi insåg dess potentiella påverkan. Tyvärr fanns det inga kontaktuppgifter för säkerhetsärenden tillgängliga offentligt, så vi tvingades skicka mejl till slumpmässiga personer. Webbsidan om säkerhet på paradox.ai säger bara att vi inte behöver oroa oss för säkerheten. Slutcitat. Och ja, det stämmer, för när vi besöker utvecklarens webbsida eller webbplats, då står det på fullaste allvar, citat fritt översatt till svenska, vi oroar oss om säkerheten så att du inte behöver göra det. Slut citat. Och det här problemet med att nå ut till de företag som antingen påverkas eller har möjlighet att åtgärda problemen, är det vanligt förekommande?
Ja, men det skulle jag absolut säga. Det har ju hänt ett flertal gånger att jag har hittat säkerhetsbrister i något som jag testar åt en kund, och sen så inser man att det här finns ju på andra ställen också i samhället. Mm. Och vill man då vara en god medborgare så vill man ju informera dem om det. Och då är frågan hur man går tillväga. Ska man ringa växeln och fråga efter IT? Ska man mejla dem helt slumpmässigt? Man vill ju inte mejla säkerhetskänslig information till vilken som helst.
Nej.
Så det är ett problem att nå fram med den typen av information.
Har du själv drabbats av det här ofta?
Ett par gånger. Mm. En gång speciellt fick jag liksom leta, ringde växeln. Jag kontaktade en vän till min fru som jobbar på det stället och försökte få in den här informationen. Ja. Och det var en säkerhetsbrist som var offentligt publicerad, som man kunde lätt hitta genom att scanna nätverket. Så jag scannade hela Sveriges nätverk lite enkelt. Mm. Och inte offensivt, utan bara proba liksom, för att titta vilka versioner och vilken mjukvara. Men jag tror aldrig informationen nådde fram i det läget, för jag tror jag misslyckades. Och det, jobbar man med detta så finns det ju en gräns för hur mycket tid man orkar lägga gratis för att leta upp rätt person.
Vad menar du med gratis?
Nej, men om jag har 40 timmar att göra en säkerhetsgranskning en vecka för min kund, och sen så om jag gör ett litet stickspår för att leta upp andra som har samma säkerhetsbrist, för att det kan vara till gagn för dem och samhället om de får reda på detta. För det är inte alla som gör säkerhetsgranskningar, och inte regelbundet heller.
Nej.
Så det finns ju en gräns för hur mycket tid jag orkar lägga för att leta upp rätt person.
Mm.
Så finns det då tydliga kontaktvägar publicerade på hemsidan till exempel, så kan man bara skicka iväg ett mejl och då har man ju gett dem informationen.
Ja. Men i McDonald's fall så var alltså så inte fallet. På säkerhetssidan så stod bara den här rubriken som jag översatte tidigare, och sen citat: vi är stolta över att leda vår bransch med internationellt erkända säkerhetsstandarder som skyddar din organisations och kandidaters data och personuppgifter. Slut på fritt översatt citat, som jag tror att jag läste upp med en kanske lite nedvärderande ton där. Men det som utvecklarna här trycker på, det är att de har erkända säkerhetsstandarder och att de är certifierade. De har till exempel ISO 27001-certifiering, de har SOC 2-certifiering. Är det värt någonting?
Ja, det får ju de svara på. Jag tror säkert det är säkert värt lite eftersom de publicerade till exempel. Det är ju, en certifiering är ju på något sätt ett intyg av att man har gjort någon typ av arbete.
Mm.
Men när det gäller säkerhetsgranskningar så har jag väl ofta stött på kunder till mig som gör en pentest eller en säkerhetsgranskning för att de vill uppfylla de här standarderna. Mm. Så att, men det betyder ju inte att det är ett bevis på att man har en säker plattform.
Det där tyckte jag var väldigt väl summerat. För ja, det finns goda skäl för de som eftersträvar de här egentligen certifieringarna som leder till att det är lättare att få kunder, att de faktiskt tar sitt ansvar och gör säkerhetsgranskningar. Men det är ju inte någon garanti för att produkten i sig är säker. Det är inte en CE-märkning som... I och för sig, nu är det mycket som CE-märks fast det inte borde CE-märkas. Så det var kanske en dålig liknelse. Men det är inte någon garanti för att alla produkter och tjänster som det företaget levererar upprätthåller god IT-säkerhet och informationssäkerhet. Men Anledningen till att jag tänkte jag måste bjuda in dig hit idag, det var inte för att prata om ISO 27000, det var inte för att prata om ledningssystem för informationssäkerhet, utan det var för att prata om precis den saken som Ian Carroll noterade, nämligen att det var svårt att nå ut till rätt personer. För några veckor innan vi står här och spelar in så publicerade du, Linus, ett inlägg på LinkedIn som fick väldigt stor spridning. Och jag tänkte bara börja med att läsa upp inledningen. Du skriver så här, citat på svenska. Flera svenska myndigheter och samhällsviktiga företag har brister i sin bank-ID-implementation. Efter att ha testat en av mina kunders applikation upptäckte jag en brist som gör att man kan ta över en annan individs identitet. Bristen är en tidigare känd brist. Och alltså inte något jag är först med att upptäcka, slutcitat. Nu tror jag att vi har skrämt upp några av våra lyssnare. Så första frågan blir, ska jag vara rädd för att använda BankID?
Nej, verkligen inte. BankID är ju en identifiering, en inloggning på en webbapplikation. Och jag skulle säga att det är den säkraste vi har i Sverige. Det finns många andra sätt att logga in på. Men det betyder inte att hela webbapplikationen är säker. Och så fort man implementerar en teknisk lösning så kan man ju implementera den bra eller mindre bra. Och här var det en liten detalj som många hade missat. Mm. Inte extremt allvarlig, men ändå en liten detalj.
Ja, och om ni vill veta mer om just den där skillnaden eller egentligen höra BankIDs perspektiv på det, så tycker jag att ni ska lyssna på avsnittet vi gjorde här om veckan där jag intervjuade BankIDs säkerhetschef som poängterade säkerheten i BankID och hur den skilde sig, eller hur bra säkerheten var i BankID, men att det inte spelade någon större roll ifall... Jag tror att han liknade vid att de hade utvecklat en väldigt säker dörr, men om man skruvar fast den dörren i en dålig vägg, ja, då kan de inbrottstjuvarna ta sig in den vägen istället. Och det är ju väldigt viktigt att tänka på här, att bara för att en lösning är säker så betyder det inte att användningen av den är säker. Den måste vara korrekt gjort hela vägen. Någonting du alltså noterade att inte var fallet i flera organisationer, men det du irriterade dig över, det var inte att de hade gjort fel.
Nej, precis. Alla gör fel och absolut säkerhet går ju inte att uppnå. Nej. Men när jag testade ett par myndigheter så såg jag att de har gjort samma misstag som min kund. Så då tänkte jag, men då slänger jag iväg ett lite snabbt meddelande till dem så att de i alla fall får informationen. Sen kan du välja, det kan ju vara så att man väljer att acceptera en risk av vissa anledningar. Då. Mm. Men det jag förvånades över var att de här stora myndigheterna ändå inte hade något sätt att kontakta dem. Och det var jag tänkte, nu måste jag skriva om detta och förhoppningsvis får jag, genom att nämna dem då vid namn så kanske det får lite tension och lite eld i baken och att det faktiskt blir en bättring.
Ja.
Så att det hoppas jag.
Men det var svårt att nå ut till dem och du fick inte ens svar från alla. Någonting som jag såg att du kritiserade väldigt tydligt här i LinkedIn-inlägget som givetvis ligger länkat i våra show notes ifall du vill läsa det i sin helhet. Och du pratar jag nu om lyssnaren som lyssnar på det här. Men tillbaka till dig, Linus. Vad var det du efterfrågade att de här myndigheterna och andra organisationerna skulle skaffa för att det skulle bli lätt för dig att kontakta dem?
Ja, men det finns en standard som heter security.txt som är en standardiserad URL där man publicerar kontaktinformation för säkerhetsrelaterade rapporter, så att säga. Mm. Och även om man vill ha dem krypterade så spesar man det där i. Så att, och det är också om man skulle hitta, säg att man skulle hitta 100 sajter i Sverige med säkerhetsbrister. Man kanske hittar dem via automation. Så skulle man kanske vilja automatiskt skicka ut meddelandena till alla berörda. Vilket man då kan göra med den här eftersom den är textfil som går parsa. Mm. Så det var det de saknade. Och en av dem hade den, men hade en privat mailadress. Alltså inte privat, men en individ står som kontaktperson. Och jag mejlade henne och hon har inte svarat. Men vem vet, hon kanske inte ens jobbar där.
Nej, det ska ju då gärna gå till någon gruppinkorg eller en inkorg som är specifikt avsatt för just den typen av rapporter. Det kan vara väl värt att tänka på att det finns ytterligare ett skäl att inte skicka det till en specifik individ. Inte bara att den individen kan ha semester eller ha slutat, utan också faktumet att det kommer mycket skräp till den adressen. Mm. Många som skickar allt möjligt trams, för det är ju en publik adress som är lätt inte bara för säkerhetsforskare att hitta utan också de som vill skicka skräppost. Men det här är alltså en standardiserad teknik som, eller det är en standard som alla organisationer bör implementera, och det är inte svårare än att lägga en korrekt formaterad textfil i en specifik mapp på sin webbplats. Det här var någonting som jag villigt ska erkänna att jag under många år hade missat. Det var först för något år sedan när en annan pentestare som har gästat oss här i podden, Laban Schöllemark, tipsade mig om att nickasystems.com har inte den här. Och ja, då fick jag ju skämmas, och sen så fick jag fixa det. För transparensens skull ska jag säga att det inte är fixat på SSFs domäner. Men jag har gjort i ordning färdiga, fina, krypterade versioner åt SSF. Men eftersom jag inte har rätt rättigheter på SSFs webbplatser så har vi inte kunnat publicera dem nu under sommaren. Men jag kan lova er att när webbgänget kommer tillbaka från semestern, då kommer det att vara på plats. Men det här låter kanske ändå i vissa öron lite krångligt. Låt oss säga att jag fattar inte det här med en korrekt formaterad textfil. Vad ska en vanlig organisation göra om de inte vill publicera det här?
Ja, men jag tänker på nu när du pratar här, jag har nog ingen på min hemsida heller. Och min hemsida är som en broschyr, en plansch på internet. Liksom. Det är ju stor skillnad mellan min hemsida och en organisation som serverar tjänster till hela svenska folket. Mm. Så jag tror man får ha lite nyanser, och först så behöver du ha en grupp som jobbar med säkerhet inom organisationen. Och har man det, då vill man ju kunna kontakta den gruppen, och då behöver man ha någon typ av maillista eller inkorg. Mm. Och sen är det ju rimligt att ha den här publicerade textfilen.
Ja.
Så att jag tycker liksom det finns, man ska akta sig för absoluta saker i säkerhet, utan det, inget är bara osäkert eller säkert, utan det finns ett spann liksom, och detta är ju mer aktuellt på riktigt stora organisationer. Kan jag tycka.
Det där var en väldigt bra poäng, för att det finns en sak till som slår mig nu då. En organisation som inte jobbar inom IT-säkerhetsbranschen kommer få rapporter som de inte har en aning om vad betyder. Och då fyller ju inte den inkorgen någon, eller den rapportmöjligheten, så stor funktion, för att då måste den organisationen sen också vara mogen att kontakta någon för att fråga vad i hela friden är det här som vi har fått skickat till oss. Så vi korrigerar mitt påstående och ändrar det till att organisationer som till exempel utvecklar applikationer åt andra eller tjänsteleverantörer och liknande, de bör ha det. De bör ha en security.txt-fil, och sen så får ju alla som skaffar det en liten guldstjärna också såklart. Men hade det löst problemet för dig, tror du, i det här fallet, om alla de här organisationerna hade haft en security.txt-fil?
Ja, då hade jag bara skickat ett automatiskt mejl eller skrivit ihop ett mejl, skickat det till alla, och då känner jag, då har jag gjort vad jag kan. Då har jag delgett den informationen som jag hittat, och då hade kanske några tackat för den och åtgärdat det, och några kanske hade sagt, det här vet vi redan och vi har accepterat den risken.
Och är det så med just den här BankID-implementationen också, att du anser att den är att det vore tillåtet, acceptabelt ska jag säga, att en organisation säger att det här är en risk vi är villiga att ta?
Ja, alltså det är upp till var och en. Jag tycker att det är en säkerhetskonsult tycker jag inte kan säga att det här måste man åtgärda, utan man kan informera om vad det finns för brister och vad konsekvenserna av bristerna är, så bra som möjligt. Och så måste organisationen själv bestämma baserat på budget och riskaptit och så vidare. Men vi behöver inte gå in på de tekniska detaljerna, men den har med det här säker start att göra, bristen. Och den diskuterade ni i BankID-avsnittet nu för några veckor sedan.
Ja.
Och då konstaterade du live att din bank inte har säker start.
Nej.
Och det har inte Swedbank heller. Så Handelsbanken och Swedbank Bank åtminstone har inte implementerat säker start med de här QR-koderna. Och det är också någon typ av riskavvägning de måste ha gjort det. Kanske för hög kostnad att implementera det, så att de ska migrera till en ny sajt snart, och tänker de att då fixar vi det där, eller vad det nu kan vara.
Ja, så det kan finnas många skäl, men det innebär i alla fall att det du har upptäckt innebär inte att vem som helst kan börja kapa varandras, någon annans bank i
det. Nej, det kräver en ordentlig insats av social manipulation eller social engineering för att lyckas.
Ja. Då tycker jag sen att det finns en sak kvar här som är väldigt värd att poängtera. Och det är att den typen av jobb som sådana som du, Linus, utför, det är långt ifrån gratis. Men har man en security.txt-fil, då har man alltså möjlighet att få i princip gratis info som man annars inte hade kunnat ta del av. Så bara faktumet att ni publicerar en sån här security.txt-fil, om ni nu då är en av de organisationerna som vi har trattat ner till att behöva det, då kan det alltså hända att ni får gratisjobb gjort åt er. Och vem tackar nej till det? Sen passar jag på att hijacka just det avsnittet också, för det finns faktiskt en sak till som jag då skulle vilja tipsa alla om att göra för att få gratis information om sårbarheter, och det är det vi har nämnt flera gånger tidigare, nämligen CertSCs ANTS-tjänst. CertSC, som en del av Nationella cybersäkerhetscentret, de har ju sin ANTS-tjänst där de kan skicka ut notiser ifall de upptäcker att registrerade företag har publikt exponerade tjänster som är sårbara. Och det enda ni behöver göra för att få den informationen helt kostnadsfritt, det är att registrera er på CertSCs webbplats med vilka IP-adresser som ni har, vilka domännamn ni har och om ni är så stora att ni har ett eget AS-nummer, så vilket AS-nummer ni har också. Så passa på att göra det för att få tillgång till gratis information om sårbarheter, så att ni upptäcker dem innan, eller får reda på dem innan en angripare upptäcker dem och börjar utnyttja dem. Så gratis information om sårbarheter, vem kan tacka nej till det? Framförallt när andra gör jobbet åt en, oavsett om det handlar om CertSC eller säkerhetsforskare som då till exempel Linus. Om man vill veta mer om dig och vad du gör, var hittar man dig då?
Ja, jag har inte publicerat så mycket på nätet, så, men LinkedIn om man vill komma i kontakt. Och då rekommenderar jag att man skriver någon text, för jag brukar inte connecta med folk jag inte känner. Så. Men vill man kontakta mig så LinkedIn är bäst.
Det där sista var också en ganska klok sak. Varför ska man inte connecta med vem som helst på LinkedIn?
Ja, det finns massa fake-profiler. Bland annat, jag skapade en för många år sedan och den profilen fick väldigt många vänner bara genom att vara attraktiv och connecta med ett par. Plus att jag tycker det finns en poäng i att LinkedIns nätverk är riktigt. Ja. Att man kan se vilka som känner varandra och att det faktiskt är så.
En mycket bra poäng som då får avrunda den här veckans poddavsnitt. Jag tackar dig så jättemycket för att du kom hit en andra gång och hoppas att vi har skäl att ses här igen om några år på nytt. Men er, kära lyssnare, er kommer jag ju att träffa redan nästa vecka, för då är vi återigen tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.